Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Skämtet som var alldeles för långt över gränsen för att kunna vara med i programmet, så kastar vi ändå igång det här avsnittet och säger hej och hjärtligt välkomna till Handbollspodden Avkast. Det är jag, Emil Sjölin, som rattar sändningen. Det är Josef Pujol som är med oss, Christian Albinsson och den alltid lika karismatiska Charlie Sjöstrand, som väl även du ikväll måste kunna glädjas åt att ha tittat på en handbollsmatch, va?
Supermycket. Men den här var ju första matchen jag inte kände att jag var orolig ens. Men hela familjen, vi stod upp och hoppade när Ekberg skulle ta den sista straffen. Fy fan, vilket magiskt avslut på den här turneringen alltså.
Helt otroligt. Mamma gick iväg och spelade Tetris. Hon pallade inte ens att sitta kvar i rummet liksom.
Ja, det såg du min mamma med. Hon trodde att hon kunde påverka utgången så om hon lämnade.
Tänk att vara Niklas Ekbergs mamma i det läget.
Martin Dahlins mamma, eller vad sa du?
Ja, Josef, det kommer vi återkomma till. Du kommer få dels lägga ut texten om idag, men också ska vi blicka tillbaka lite Frankrike-matchen i fredags. Det är ju minutdraman, höll jag på att säga, men det är ju sekunddraman som har avgjort Sveriges tre senaste matcher. Så att, vi ska inte glömma bort bragden mot Frankrike. Christian, du har utlovat inte mindre än, först var det 6 bullets, nu 8, va?
Mm. Men jag tror att vissa av bulletsen kommer liksom gå in i ämnen som vi pratar om.
Mm.
Jag tänker inte lika tydligt som senast.
Jag börjar med ett ämne, för jag satt och filade på det här när jag hade dratt igång mytet och väntade på att någon skulle komma in. Då satt jag och lekte med tanken vilka av de svenska spelarna som spelade sig in i den svenska handbollens Hall of Fame i och med vinsten idag. Alltså hela laget såklart på ett sätt. Men om man ska lyfta några som numera liksom står på den absolut högsta hyllan även när vi liksom tittar tillbaka på det här om 10-20 år. Jag har 3 spelare. Vi får se om ni tycker att det är någon för mycket eller om det till och med är någon fjärde eller femte som ska in också. Det är ganska givet vilka jag har, men det är Jim Gottfridsson, Andreas Palicka och Niklas Ekberg.
Var inte Niklas Ekberg redan med?
Han var väldigt nära när han var Rio Ekberg, men var han och nosade på det då, så är han definitivt inne nu.
Ja, jag tror att han var inne redan och att de andra två håller jag verkligen med om, och inga andra.
Jag får addera ändå. Hampus Wanne är ju där. Alltså han
är ju än, va?
Ja, jag tror att om han lägger av nu så räcker det. För vad håller för? Så bra som han är.
Ja, för det går ju heller inte riktigt att jämföra med nu. Alltså inget illa om Martin Frändesjö som spelare, men han var ju med under en epok där landslaget vann väldigt mycket, men han var ju kanske aldrig världens bästa vänsterkant, som ju Hampus Wanne onekliga i alla fall är en del av topp tre liksom, eller vad man nu ska säga. Så det blir ju liksom orättvist om, för att det vi hade under Bengan Boys på så sätt i meritmässigt går ju inte att jämföra på det individuella planet sett till någon annan. Och samma sak lite det här med Ekberg, att det är klart, och det här kommer låta sig jävla oskönt att man tar den vinkeln, men han på grund av covid och sådär, så liksom spelmässigt under turneringen har ju inte han haft den här stora påverkan på laget, så att säga. Men det tycker jag ju definitivt att Pallika och Jim har haft. Och det var en intressant tanke det här som Johan Flink skrev i en artikel här om dagen, tror jag, efter Frankrike-matchen, att Jim faktiskt är en av de bästa genom tiderna i svensk handboll. Mm. Och den tanken har ju faktiskt inte slagit mig. Men det är ju självklart att han är det. Alltså, det är ju helt otroligt. Och jag menar, MVP i Europamästerskap för andra gången ihop med två andra spelare som har gjort det. Och det var ju The Goats som vi pratade ivrigt om för en eller två veckor sedan, Ivana Balic och Nikola Karabatic. Och det säger ju en del om hans storhet. Liksom. Så att, det är klart, jag ställer mig i kön av alla hyllningar som han har fått välförtjänt de senaste dagarna.
Och vad viral han har blivit också med sina timeouter. Alltså han har ju haft två riktigt goa som jag tänker klippa in här nu.
Men det gör vi inte. Utan nu sätter vi dit den. Det var ett tag sedan Sverige gjorde mål, vet
du. 90 sekunder. Stefan blir Europamästare. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom brett. Om jag inte släpper den. För hela ditt jävla liv. Håll han i ryggen. Så får du mellan benen. Lyssna. Är det så att du får läget, så ta det. Han är dålig på kanten. Kör vi.
Och den sista där tycker jag är för jävla fin när han ber Bergendahl för hela sitt liv hålla spanjoren i ryggen.
Där har jag en fråga. Vad kan ni reda ut vad tysk höger och dansk vänster, eller vad fan det var han sa, är?
Ja, jag kan det. Det blir inte så bra poddmaterial då. Men, det är
men vi vet ju hur du kompletterar sen med ett fint litet blogginlägg. Dina risiga podd, eller det som gör sig bättre i bild än i radio, det kompletterar du ju fint på din lilla Patreon-blogg där.
Precis, jag försökte göra det i alla fall. Men det var ju egentligen, det första är ju dansk höger var ju det platsbytet. Att Jim startade ju på höger 9 efter timeouten. Och för att sen komma in i mitten samtidigt då, som tysk vänster, det var ju det när Wanne efter en kantväxel liksom kommer in i banan, och så får ju Jim då välja om man ska passa antingen Wanne eller om man ska ta bollen själv. Och ta en bollen själv, då skulle ju Oskar då hålla sin spärr insida 2. Nu valde han ju då att släppa bollen efter tysk då till Wanne, som vi spelade ut till Albin Lagergren, som ju klev in där mellan 1 och 2. Och det där jävla kyligt också, får jag bara säga, jävla kyligt av Albin att inte skjuta, även om han var jävligt trängd liksom, men att han gick ändå 100% på att straffen skulle komma istället för att bara hysta iväg någon knorr eller någonting som kanske går in, och så ger inte domarna möjligheten att liksom inte blåsa någonting, men han gick all in på straffen.
Och att han inte hade vågat så mycket där innan, kändes det som i andra halvlek. Att han hade liksom inte riktigt gått rakt på mål för en där. Också jävligt häftigt och viktigt gjort.
Men det är ju taktiskt fulländat att inte skjuta där. För skjuter han, då ger han ändå domaren möjligheten att inte blåsa. Men om han håller, då vet han ju att domaren måste blåsa när det är kontakt. Mm. Men det jag vill säga, vi kan ju komma in på matchen nu, för det är ju jävligt fint. Det Jim var inne på den med att Bergendahl skulle hålla spärren så hårt där, var väl det som jag tror han var rädd för lite i förra timeouten, Jim. Alltså timeouten innan, där han sa det att om vi liksom står still när vi liksom får bollen. Om någon kör fast så, då måste de andra liksom se till att göra sig spelbara, för där är ju spanjorerna så jävla starka, så han måste ju ha kvar alternativet Bergendahl. Det kommer ju vara hans livlina. För han vet ju att de kommer skära bort Runea, han vet att de kommer ta kanten. Liksom.
Jo, men också i det läget att om man inte väljer att släppa bollen till Hampus Wanne som man ju gjorde, då är det ju hans eget skott eller det inspelet, för så mycket mer hinns inte med på de 19 sekunderna efter allt.
Nej, det som det är ju det enda liksom som finns kvar då.
Ja, så att det är ju verkligen, och samtidigt som ju det är i den det systemet så att säga, så är det Oscars enda uppgift. Mm. Och nu fick han lite kravställning på sig att faktiskt utföra den.
Hur bra, hur bra tror ni Robban och Claes mår att det var Canellas som blev den stora matchsumpan för Spanien? Det måste kännas oerhört skönt för dem.
Ja, de har varit lite hårda mot honom. Ja. Ja, Bergendahl ska vi också plussa för. Dels för hans defensiv då, som fick honom in i All-Star Team som försvarsspecialist. Men jag såg att exempelvis Rasmus Boysen, som ju är en erkänd handbollsprofil, satte honom i sitt All-Star Team framåt också i turneringen. Och har gått från att vara en spelare som men kanske inte skulle få någon speltid alls till den här rollen. Det är ju en otroligt fin progression.
Ja, men verkligen. Och just att vi gapade ju efter stycket, och många gjorde ju det efter några matcher där i början när vi inte fick till framåt när Fredrik och Dario spelade. Och nu fick vi ju det på slutet, ett alternativ verkligen framåt som var säker i läget och varierade läget och som Jim hittade på ett väldigt bra sätt också.
Och äntligen har vi slagit spanjoren också. Jag hörde i intervjun efter med Gottfridsson. Jag tror att om jag kommer ihåg siffrorna rätt så sa de att Sverige inte har vunnit mot Spanien sedan 2009. Och då sa Jim, ja, jag debuterade ju landslaget 2012. Så att, ja, han har ju inte varit med och slagit Spanien.
Nej, VM 2009. Dalbo Doder gjorde en fantastisk match, blev matchens lirare. Nej, men alltså...
I mästerskap då, för vi slog ju dem bevisligen i kvalet till OS 2016.
Stämmer. I till och med VM 2009. Ja, precis. Ja. Ja, så måste det bli. Fan, det är tänkt. Mm. Det var inte ens någon som tänkte.
Det var
på.
Ju samma.
Och vi måste vara med då.
Också. Det var ju Niklas Ekberg mot Pérez de Vargas.
Ja.
Fan, eller, Charlie, det finns en anledning till att du är expert. Eller det finns många.
Justin Timberlakes fula lillebrorsa.
Vi gör det.
Ja,
du är Ola Lindgrens snygga lillebrorsa.
Tänkte du skulle säga något annat där.
Ja. Ja, men vi plussar för Ola Lindgren, det måste vi göra. Han har ju vuxit i det här mästerskapet. Det har vi inte sagt, tror jag, i podden, va?
Nej, jag tyckte han började växa redan i en bit in i Egypten. Och sen så har han vuxit ännu mer i det där mästerskapet. Jag tycker Ola Lindgren har varit underbart fin. Men nu...
Kör. Ska jag ta, för då tar jag min första bullet där, för den passade ganska bra. Mm. Och det är bara ett konstaterande att han var så fint gråtmild när han stod där med Glenn.
Ja, och Glenn också. Glenns röst skar sig, så att säga.
Mm. Det var ett fint moment.
Ja, verkligen. Och de lite... Och jag ska inte reda ut deras vänskaps... exakt hur den ser ut. Men jag utgår från att den var ganska bra. De måste ha spelat ihop i Nordhorn. Ja. Så att det är klart att det är ju...
Nordhorn.
Så att det är ju skitkul. Och Aderio såklart någonting för Ola. Och jag tycker han skötte sig ändå jäkligt bra. Men han var jäkligt snabb efter att de... bröt alltså, över till studion med att gratulera och ljudet låg kvar lite.
Helvete vad bra!
Det var jävla gulligt.
Ja, men han behöver inte vara journalist där.
Nej, verkligen inte. Alltså, det sånt där försvinner ju från alla egentligen. Även Tennisberg och de riktiga journalisterna, vad man ska säga. Och det är ju fullt rimligt liksom. Mm.
Håller med, en av åtta bullets gone. Du Josef, då vill jag höra lite vad vi gjorde den här gången mot Spanien som vi inte har gjort tidigare, som gör att vi den här gången stod som vinnare.
Ja, nej, alltså, och det här går även in i Frankrike-matchen, men jag tycker ju att det som vi har hela tiden snackat ner lite har ju varit det här kontringsspelet som ju det här laget blev lite kända för. Och även om det inte var lika flärdigt som i VM i Egypten, så har det blivit mycket bättre i Frankrike-matchen, delvis på grund av, alltså då behövde vi inte ens kasta kontra eftersom Palicka kastade bollen direkt in i mål. Men de där lätta målen är ju onekligen viktiga.
Jag har hört en liten trend i att man inte vill säga att det är lätta mål längre.
Det beror ju på att alla missar. Att det är ju så jävla svårt att skjuta från hela plan. Var det inte det vi pratade om?
Jo, typ. Eller kontringar överlag.
Ja, kontringar.
Varje gång någon säger att det är lätta mål så märker jag att de rättar sig själva lite och säger. Ja, eller snabba mål.
Ja, jag trodde vi pratade om att skjuta upp en kasse. För det har ju bevisligen visat sig vara oerhört svårt. Men även kontringar, det är ju just det att man säger att det är de lätta målen. För att du inte behöver stå och stångas i en minut mot ett kompakt försvar. På det sättet är det enklare att kontra in. Men det är ju inte lätt, för då skulle ju alla göra det. Och det är ju det vissa verkar tro. Man bara säger, kontra då. Ja, alla vill ju göra de lätta målen. Men ja, så sätt är det ett fel uttryck att säga att det är ett lätt mål. För det är inte så jävla lätt att få till ett bra kontringsspel. Det är väl det som är grejen.
Ja, verkligen. Och det ska jag säga så att där finns det även lite utvecklingspotential, tycker jag. Alltså det var inte optimalt, men vi fick ju jävligt mycket gratis av de här Palicka. Tre mål mot Frankrike, ett mål idag. Och Vanne snodde någon boll idag och lite sådär. Sen bommade vi ju två frilägen i första halvlek mot Frankrike också. Men om jag ska se till idag så spelar vi ett mycket, mycket bättre uppställt anfallsspel. Man blev lite mörkrädd de första 7 minuterna mot Frankrike. Och man tänkte, oj, det här kan bli styggt liksom. Men det vart mycket, mycket rejälare. Och man märkte ju, spanjorerna är ju så jäkla bra. Och det måste ju, den insikten måste ju Bokvist och Glenn och alla som, Björn Säterström och Alfred som gör videoanalys inför matchen. Att om du inte går för det liksom stenhårt 100 framåt, då lyfter de på alla och skär bort alla passningsalternativ, vilket är så jäkla obehagligt alltså. Och svårhanterbart. Men jag tycker att vi gjorde det jättebra. Och så tycker jag att det är så tydligt det svenska självförtroendet som vi pratade om efter Norge-matchen där, att det blev mycket bättre. Och de sa, jag kommer inte ihåg om det var Palicka eller Jim som pratade om det, att ja, att det såg inte bra ut i första gruppspelsrundan. De kändes inte bra, men att de växte in i turneringen ju längre det gjorde. Och det är klart att de rysarna som vi har haft och som hela tiden har tippat till Sveriges fördel med matchen mot Norge, med avslutningen mot Frankrike, att det ger någonting. Och alla återvänder ju hela tiden till det här moralen som finns och truppsammansättningen och glädjen och viljan att offra sig för varandra liksom. Det är ju så härligt, för att det känns ju så svenskt så att säga, att bygga hela tiden, utgå ifrån gruppen och att det lyckades liksom. För på pappret så finns det ju landslag som kanske har bättre lag än vad vi har, även om inte Spanien är ett av dem. Men är verkligen imponerande.
Det känns som att det ofta pratas om lagmoralen och att det är svenskt och allt det här. Men det är ju bevisat med det här laget. För så många som har passerat in och ut genom det under mästerskapet. Sömlöst. Det är det, bara det är ju snudd på bragdartat. Att Lucas Pellas kommer in. Jag visste inte ens om att han skulle spela, och så går han in och gör 7 mål som att det var meningen hela tiden. Eller så här, Krins har vi tagit upp, eller Linus Persson för den delen, som kommer in och gör, han gör en stabil insats, kommer från ingenstans.
Linus tycker jag nästan är ännu tydligare. Han har ju liksom suttit med på bänken hela tiden och ändå inte fått spela, och sen helt plötsligt in, pang pang pang.
Ja, men då har han ändå varit med i truppen. Och ja, det är absolut imponerande att ta chansen när du får den. Men de andra gubbarna, alltså jag tänker som Pellas, som blev petad i sista stund för Emil Mellegård. Hur sur jag hade varit. För jag förstod inte det från början, det valet. Jag hade ju själv valt Pellas. Okej, fine, då är det som det är. Måste svidit oerhört. Och så liksom bara ringer de, du fan, du måste komma hit. Inget snack, direkt bara. och kommer in och är liksom som att ah, fan, det här, jag älskar det här laget, jag gör vad som helst för det. Det är äkta, det är liksom inget, det går inte att fejka det på något sätt. Så att det är, nej, och det har ju ersatt våra kontringar. Det kan inte finnas ett enda lag i det här slutspelet som har färre kontringsmål än Sverige. Att man tar ett EM-guld utan att ha ett första eller ett andra fastryck egentligen. Ja, lite mot Frankrike tycker jag vi fick igång det. Men annars, det har ju varit helt bedrövligt rent ut sagt. Vad vi inte har slagit de passningarna som borde slås i många tillfällen. Att vi vinner ändå. Då måste man ersätta det med något annat. Och det har ju varit vår fantastiska bredd. Och att alla som har kommit in har levererat.
Jag tror också faktiskt att... Nu hoppar vi lite fram och tillbaka mellan semifinal och final. I och med att vi inte hade någon podd däremellan så att säga. Men att Valinius inhopp rent spelmässigt var otroligt viktigt. För att han kom in och bidrog i en period där Sverige slet för målen och fick in några så här enkla mål utifrån, där det också blir att det föll lite ansvar bort från Jims axlar, till exempel att okej, jag behöver inte göra allting själv. För så har det ju varit lite i det uppställda anfallsspelet, i och med att Karlsborg inte haft den turneringen som vi har vant oss vid så att säga i det offensiva sammanhanget. Och Albin Lagergren har jag haft en så här fin, stabil turnering med 2-3 mål per match och gediget arbete bakåt, men inte så någon så här maxprestation på det sättet i målhänseende. Och där bidrog ju Carl Wallinius verkligen.
Jag håller verkligen med, så det är kul. Och det verkar vara som att de hade också den taktiken att han skulle göra det mot just Frankrike, eftersom han har gjort det ganska många gånger mot det motståndet, alltså i ligan då.
Ja, men precis. Ja, fortsätt.
Nej, men jag tänkte på när vi ändå är inne på semifinalen. Jag måste fråga er som du har gått domarkurs, Charlie, och sådär. När Palicka räddar bollen, då är det 8 sekunder kvar. Han får ju inte hålla den 8 sekunder.
Nej, han tittar också tydligt upp mot klockan. Alltså...
Ja. Han tittar mot klockan.
Vad ska domaren göra där egentligen? Ska domaren ta en timeout och säga till honom att sätta igång? Eller ska han döma för straff för att han gör spelförstörelse?
Jag har inte svaret, men jag ska ta med det på nästa domarkonferens. Men det är som du säger, han tittar på klockan, backar ut från plan och bara väntar på att tiden ska ta slut. Så att, jag tänkte ju inte på det när det hände, men det är ju egentligen lite sjukt, ja.
Ja, för jag tänker mig att domaren borde stoppa tiden.
Alltså, när målvakten har bollen under kontroll, då räknas den som död. Alltså är det ett gångsättande av spelet likt ett frikast.
Typ. Aha, så det är upp till domaren egentligen att stoppa tiden där då?
Ja, så, nej, men alltså,
om de tycker att det behövs.
Ja, och det leder mig till att tänka ju att egentligen då så borde det ju bli spelförstörande innanför 30 sekunder. Från slutet. Och precis. Därmed rött och straff till Frankrike.
Mm.
Om man ska vara så där liksom.
Jag tror att vi inte ska spekulera i det här. För att det finns säkert någonting som särskiljer ett frikast från ett målvaktskast. Skulle jag tro.
Det vi kan konstatera är ju att Palicka på grund av lång och trogen tjänst och respekt hos domarna har 8 sekunder där. Ja. Thulin eller Aggefors kanske hade Aggefors, varför han? Men Peter Johansson, eller någon lite mer ny i gamet, de kanske hade fått 3 sekunder av domaren. Palicka har sina 8.
Det här är också en grej som bara dyker upp på domarkonferenser och nu då är en EM-semifinal. Ingen har ju tänkt på det här scenariot, tror jag. Och så händer det, så ska de här domarna där bara det är väl rimligt kanske.
Men när Palicka tittar på en, då blåser man inte.
Jag har tänkt mycket, jag låg faktiskt och grubblade efter matchen, bara hur fan skulle jag ha gjort dem? För det blir jättejobbigt om man, låt säga att det är 5 sekunder kvar och så passar du den till en närstående gubbe som ska vända om och där står en spelare, en motståndare och tar en stymmefoul. Eller ska man bara liksom, när det är 5 sekunder kvar så kan han ju kasta allt vad han förmår, alltså över och långt åt helvete så att motståndarmålvakten måste hämta den igen. Då löser han ju också det. Alltså undrar, men han höll i den istället i 8 sekunder. Det gick ju också uppenbarligen.
Jag sa att vi inte skulle spekulera i det, men om jag ändå gör det så tror jag... Jag har svårt att se att det rätta är att det ska vara straff och diskvalifikation med den här 30-sekundersregeln. Utan snarare då att det är en timeout och att han så här, nu stannar vi tiden så jag har satt igång bollen. Det tror jag är det korrekta då. Då hade han varit hetare på det, så hade det varit, då hade han gjort det direkt efter 3 sekunder och då hade det återstått 5 och så hade vi fått se hur det går. Men, ja, men som sagt, det
tror jag också ska tilläggas. Men får jag bara säga apropå lite, hoppar vi lite igen då, men det här Hall of Fame-snacket och kring Palicka, det är ju för att han är ju 86 väl, Charlie, ja. Och alltså han har ju alltid haft en lite undanskymd roll i landslaget fram tills då kanske VM för ett år sedan då. Så att han var ju med under hela Christian Anderssons tid ihop med Äpplet. Och de spelade ju 50-50 under den perioden. Men det var hela tiden som att alla höll honom ändå som andra målvakten. Och han hade riktigt fått den credden, tycker jag, som man kanske förtjänat med tanke på den meritlistan han har på klubbnivå. Och man märker ju uppenbarligen hur mycket det här betydde för honom. Och även, det var ju mycket tårar och känslor även efter VM om jag minns rätt. Eller semifinalen kanske var. Men sådär. Att verkligen kul för den typen av handbollsarbetare eller så här gnuggare som hela tiden har ställt upp för landslaget, velat vara med liksom, och stått och fått lite skit kanske nästan, eller inte riktigt fått den respekt han förtjänar i alla fall, att nu verkligen stå i rampljuset som den tydliga liksom, lagkaptenen och första målvakten och stjärnan då. Och få vinna det där, ett efterlängtat guld.
Och framgångarna gör ju sitt där. För att alltså, han var ju, innan dess var han ju petad också. Johan Sjöstrand var ju före honom. Och det var ju en tid när det var det Mattias Andersson och Dan Beutler. Och så när generationsväxlingen skulle komma så var det inte Palicka som stod först i det ledet. Så att han är ju, alltså han har ju varit liksom en... spelat på absoluta världsnivå i snart 15 år i alla fall. Och som du säger, ändå en late bloomer när det kommer till landskamper. Men just det här att han har ett EM-silver, ett VM-silver och nu då till slut ett EM-guld och har varit symbolen för landslaget på så många sätt. Alltså inte minst tack vare liksom sociala medier, den utvecklingen som har varit under den tiden som Palicka har kommit med. Han är ju lätt att älska på det sättet, så att han blir ju en symbol för det här landslaget.
Mm. Ska jag ta en bullet där?
Mm. Får jag bara skjuta in också att man ska inte glömma det, att han är lagkapten. Väldigt bra.
Mm. Och som lagkapten så tänker jag att han kanske går i bräschen tillsammans med Max Dyer när landslaget gör stan. Jag mässade med Vando och försökte utröna vad de skulle göra. Men han var väldigt fåordig. Men vidimerade att de skulle, citat, göra stan. Ni som känner vissa av spelarna, vilka är det som är hetast på att göra stan?
Ja, men vi kan ju säga så här, av de som var ute och var i blåsväder på hemmamästerskapet så är det ju bara en spelare med nu i den truppen. Han kommer ju köra på.
Är det gott det, va?
Ja, han kommer ju köra på.
Vet du vad hans drink of choice är?
Allt.
Ja. Du vet att jag kanske har vuxit ifrån det var ett par år sedan, men då var det ju vodka-cola.
Mojito.
Nej, vodka-cola.
Åh,
fy fan. Fy fan, vidrigt alltså.
Ja, men det är ju en sjuk kombo.
Ja.
En riktig sån svennegrogg, det gillar man. Mm. Okej, okay, ja, vi var en bulle till nu, Christian. Det här var roligt.
Jag vill veta mer om hur de ska festa, men okej. Okay,
ja, men alla är från Ystad.
Men vi vet ju inte det.
Nej.
Okej. Det här skriver Martin Bokvist i sitt block. Alltså det är liksom själva rubriken då, om jag skulle jobbat på Aftonbladet.
Mm.
För då vill man ju klicka. För jag undrar, han är så fäst vid sitt block och även mot liksom väldigt... Han höll i det där svarta lilla blocket under hela segerhoppningen också. Man skulle vilja kika in i det där blocket.
Det lär väl finnas på, Tradera snart inom någon vecka. Mm. Det är ju bara att klicka hem.
Ja, kanske. Ja, i så fall ska jag bjuda på det. Det känns som att man har ganska bra handstil också.
Ja, din magkänsla har ju haft rätt förut.
Jag ska messa honom och fråga om jag kan få köpa hans block. Det ska jag fan göra.
Ja, det vore faktiskt väldigt kul att se det. För jag, det har jag också funderat på. Jag tror, jag hade ju uppe det för något år sedan i samband med att Jari Hallbäck stod och antecknade så frenetiskt i sin lilla bok. Mm. Jag kan inte för mitt liv förstå vad det är.
Och när går de tillbaka? Liksom, alltså, nästa gång då, om ett år, när de kanske möter Kanellias igen.
Det kan det inte vara, för de ser ju matchen igen sen. Det måste ju vara att de skriver ner det som hände i minut 4 för att de ska kunna snacka om det i minut 15 typ. Eller så. Men
jag tror att Kanellias såg ut som Bergen gjorde när han kom till IFK Ystad i sitt liksom ganska långsamma, köttiga spelstil. Kom igenom på något jävla sätt.
Ja, det var ju ett mål han gjorde, Kanellias, som var helt otroligt när han... Det var så långsamt, man låtsades att han skulle växla någon och sen bara försvann försvararen och så bara rullade han fram. Ja. Nu retas vi också med Kanellias, det var ju taskigt. Nu går vi i den fällan.
Ja, men det tål han.
Ja, idag kan vi få göra det. Får vi en till bullet?
Ja, nu ska vi se. Jag har, just det. Piggt av Albin Falkhansson att ta in Bengt såklart i sändningen.
Så tänker du på Bengt Bengan Johansson?
Exakt, som jag tyckte blev bra. Det är svårt med, i och med att han, jag vet ju, jag har ringt honom några gånger. Det är ju inte han som sköter telefonen hemma, utan det är ju hans käresta och så vidare. Så att de ändå fick igång ett samtal där tyckte jag var väldigt starkt gjort. Och han har ju varit sjuk, eller är sjuk. Så att, men jag tyckte ändå det svängde och det blev lite fint och sådär. Men det var konstigt på ett kul sätt att det sista de gör i sändningen efter 18 fantastiskt trevliga dagar, det är liksom att Frändesjö lägger ut texten lite om Torbjörn Klingvall. Det var väldigt roligt.
Ja, det var väldigt kul och det var väldigt fint tycker jag. Alltså, förutom matchen och så tyckte jag det var ett av mina gåshudsmoments under kvällen. Mm. När Frändesjö pratar den svenska modellen och kollektivet och sådär. Men det är ju sånt jag går igång på. Kiruna
bör det Torbjörn Klingvall väl, tror jag.
Stämmer.
Mm, snyggt också att du satte uttalet där på Kiruna.
Ja, just det. Sen så har jag två stycken som jag ser här nu som liksom kommer in i varandra. Men det är ju det enda jag kommer, för det har varit 18 jättetrevliga dagar ju. Och det kommer ju vara väldigt, väldigt tomt imorgon. Men det enda lilla ljusglimten, det är ju att man slipper det här han, honom från göteborgarna och även Ystadpågen i timeouten. Att de inte riktigt kan den grejen.
Nej, är det du vill skicka med till studion? Jättefint av Frändesjö och Alm, men det här med pronomen, jobba in lite.
Ja, men det, efter 18 dagar blir det faktiskt någonting som man måste känna.
Mm. Men du som göteborgare, Charlie, är det en göteborgsk grej att ha lite, att köra en överanvändning av han där en sån som Christian då tycker att det ska vara honom?
Du frågade ju, eller du ställde ju det frågande påståendet, vad man ska säga. Och spontant kände jag att ja, men så kanske det är. Jag känner igen mig i att när man står och har en vanlig dialog med någon på lite, gärna lite bredare dialekt, så liksom blir det lätt så, ja, men jag sa till han att gå dit. Alltså jag sa till han, man förkortar det. Men sen efter det så har jag tänkt på det ännu mer. Mm. Och då har jag sett, ja, men som du sa, Gottfridsson sa ju själv det. Jag satt upp och kollade på Henke Lundqvists tröjhissning i Madison Square Garden. Då hade de intervjuat massa spelare, då var det Oliver Ekman Larsson med någon småländsk, halländsk härkomst. Som sa han hela tiden istället för honom. Så då var det så här, nej, det kanske inte bara är vi då. Men det var ju väldigt tydligt när det satt två göteborgare där jämte varandra som hela tiden sa, ja, men jag vill se han mer i spelet och de får inte stopp på han och det blir väldigt tydligt.
Ja, det blir det. Men vad ska man göra med tomheten imorgon då? Alltså det kommer vara en måndag imorgon.
Nej, det är ju RIK Sävehof imorgon.
Ja, derby, just det. Flyger de in Pallika i ett eget
han hade ju inte fått vara med ändå imorgon.
Han signerade ju efter den här matchen skulle han spela.
Just det, den omgången var han inte med.
Men vi behöver väl inte lämna det nu. Alltså jag ska in i den bubblan snart. Men kan vi inte vara kvar i den här? Alltså vi har väntat 20 år på att få på ett mästerskapsguld. Och alltså, hur många poddar har vi gjort efter nederlag? Mm. Vi kan väl bara sitta här och mysa lite och konstatera att jädrar vad många medaljer de delade ut. De hade liksom, det var som på en buffé, ena brickan med medaljer tog slut. Ja. Och då var det bara så här, så kom det fram någon, vad är min medalj? Det kommer en bricka till här snart, vi ska bara ut i köket och hämta. Så liksom, vad du ska ha medalj och du ska ha medalj.
Där kommer Felix Möller där borta.
Precis, han, klart han ska ha medalj.
Ja. Och Fabian Norsten var väl där också, tror jag.
Ja, visst, alla fick medalj. Zacke kommer, flyger in på medalj, precis som OS-finalen.
Och stycket som...
Stycket var det med Åke Unger. Ja, ja.
Åke Unger fick
jag. Åke Unger får medalj.
Ja, Torbjörn Klingvall kanske.
Flinken var inte där. Han ska ju hålla sig borta bevisligen. Han missade ju... Han har ju missat 2002 också.
Ja, vi älskar ju Flinken i den här handbollsfonden. Vi tycker ju att han är en oerhört fin handbollsjournalist. Men vi kan väl be honom nu hålla sig borta från kanske då semifinal och final i mästerskapen framåt. Han skriver bra från tvn också. Han är så pass rutinerad nu.
Mm. Nu är det ju hemmamästerskap, så han får ju hålla sig då i Bjärnum.
Ja, fan. Ja, håll i Bjärnum då när mästerskapet ska avgöras nästa gång.
Men ja, jag vet inte, jag vill hänga kvar, men samtidigt känns det som att man liksom, man greppar tag efter små grenar. På, alltså, man vill hålla sig kvar, men det är ju oundvikligen så att vi är på väg ut ur det nu. Är det någon idé att ens blicka tillbaka och sammanfatta mer? Det känns också så jädra...
Nej, men det har vi gjort.
Ja, det är ju lite så.
Analysera RIK och SVHV istället nu.
Är dina bullets slut nu, Christian?
Ja, jag... Nej, fan, en till.
Ja, en till.
Just det. Jag tycker det var så jävla fint. Och det här är kanske lite töntigt av mig. Men det var, jag räknade till 3 spelare. Och sen var det någon ledare som liksom tyckte att en av de viktigaste grejerna var med den här framgången var att ungdomar skulle börja spela handboll.
Ja!
Det var så jävla fint. Och så tänkte jag bara så här, om Sverige skulle gå långt i något mästerskap i fotboll, då kommer inte Emil Forsberg stå där och prata om att det är viktigt att ungdomar börjar röra på sig. Utan han kommer vara så jävla upptagen med sin egen prestation och sin egen framgång. Det där tyckte jag var fint. Och det ska vi försöka hålla i den arbetarsporten som handbollen är.
Ja, jättebra Christian. Och det var bra att du tog upp det. För jag tänkte på precis det. Att jag träffar mycket folk som är engagerade i klubbarna. Som väcker, alltså som ger en ett annat perspektiv på den här coronaproblematiken som har varit. Att det inte bara är att fan vad tråkigt att du inte fick något slutspel det året. Eller jobbigt att flytta på matcher och ingen publik. Utan just det här att det blir ingen Hallbybollen eller Lundaspelen och det blir ingen Partille Cup för andra året i rad. Och vad det riskerar att göra med ungdomsidrotten. Och det är inte bara handbollen som sliter med det. Det är ju fotboll och det är valfri sport. Men fotbollen är ju på något sätt så jädra stor och stark. Så den kommer liksom alltid överleva är ju min fasta övertygelse. Men att handbollen riskerar liksom att hamna i ett vakuum där det blir liksom förlorade generationer. Men en framgång, det går ju inte att understryka vilken betydelse det kan ha. Alltså jag tror ju att det kommer trilla in tusentals ansökningar till alla våra handbollsklubbar som finns ute i Sverige. Redan imorgon så kommer ju folk bara, min son vill börja handbollsskolan. Eller liksom, det kommer ju finnas, och någonstans i alla de här så är det ju en Oscar Bergendahl eller en Jemina Roberts. På grund av den medaljen, det guldet som Sverige tar nu med det här laget. Det kan ha såna oanade konsekvenser för framtida handboll, alltså svensk handboll. Så det är jätteviktigt och bra bullet.
Ja, och också de att alla de du nämner, att de ger energi att gnugga vidare i den där liksom föreningslivet som ju ibland kan vara så otacksamt med sena kvällar och allt vad det nu är och ingenting betalt tillbaka liksom, förutom den där glädjen som infinner sig en dag som denna.
Jag ska rapportera tillbaks, för min dotter har ju ganska nyligen börjat spela handboll, så jag ska se om på lördag då när de har träning nästa gång, se om det är fler ungar än vad det brukar vara.
Men är det inte så för er också, som vi sa förra podden, att det är ju helt otroligt många som har kommenterat detta som inte, och som har liksom kommenterat var de skulle kolla matchen och sådär. Massa medarbetare sånt som liksom har skrivit idag som aldrig har kollat handboll innan. Kanske inte ens en enda gång. Som nu har gjort det. Jag tror att det här är liksom, det är kanske inte lika stort som 2002, för då kollade ju 3 800 000.
jag kollade på, för att säga det, jag kollade på matchen i fredags då med mitt kompisgäng där ja, men ingen är handbollsintresserad, några är måttligt idrottsintresserade. Och, men följer ju liksom mästerskapen ibland sådär då, framförallt när det blir semifinal och final. Då var det en kille med som var lite frikopplad från handbollen sen några år tillbaks. Men kunde fråga då om Jackson Richardson fortfarande lirar i Frankrike. Ja. Peka på sonen då.
Så. Ja, men det behövs ju mer. Det visar ju bara, det behövs ju nya hjältar.
Ja, och det är ju det sköna med det här mästerskapet, att nu har Sverige tagit det där jävla guldet för första gången på 20 år. Och nu behöver vi inte blicka bakåt. Nu kan vi blicka på det här laget.
Ja, och det påpekar ju Ola väldigt fint också i studion, hela som ju var en del av det, att liksom, och väldigt oegoistiskt så att säga, att vi behöver inte, för det har ju nästan legat som ett kanske inte längre på den här generationen, men på den generationen som kom efter Bengen Boys då, att hela tiden jämföras med det liksom. Och det här är ju verkligen en ja, nu kan vi verkligen komma vidare från det och har ju ett relativt ungt lag, alltså med flera mästerskap framöver och på hemmaplan nästa år, väl, Christian. Så att det finns verkligen mycket att se fram emot.
Ja, det var ju roligt det där att jag skärmdumpade ju det att nu ikväll så Christer Bergström som är vd för VM-bolaget, han är ju nere i Budapest då, och man kan ju tänka sig att han i alla fall tar en starkande dryck tillsammans med sin parhäst Frank Ström, gamla målisen. Men icke, utan han smsar istället sin arbetsgrupp och skriver möte imorgon klockan 09.00. Skicka länk imorgon bitti.
Otrolig arbetsmorgon.
Mm. Och då är det ett år kvar liksom. Och han har redan sålt 50% av plåtarna. Alltså det kan jag säga, om man är handbollsintresserad som alla är som har lyssnat så här långt in i den här podden, och om man inte har köpt biljett till Sveriges matcher i VM 2023, så måste man göra det.
Vilka städer går det, Christian?
Göteborg spelar ju Sverige då. Malmö spelar ju dansken. Och sen så spelas det även i Jönköping. Och i Kristianstad. Och sen så går finalen då på Tele2 Arena.
Jag räknar med att du eller någon annan fixar akkreditering till Avkast. För vi gör fan nästan lika mycket för svensk handboll som Oskar Bergendahl gör.
Jag ska lägga fram detta. Men jag gör detta som en konsumentupplysning till de handbollsintresserade runt om i landet. Att det här är liksom inget säljsnack. Förra gången så var det lite av ett säljsnack. Det blev fullt ändå. Men denna gången, alltså förra gången det var mästerskap i Sverige, vid den, alltså så här långt innan, alltså ett år innan 2020-mästerskapet. Då hade man sålt några tusen biljetter. Nu är det hälften av plåtarna som är borta.
Mm. Ja, det är
så det kommer bli fullt inom några månader.
Du nämnde Danmark där lite kort. Ska vi säga någonting om det danska laget som vann brons? Bronsmatchen då gick emot Frankrike naturligtvis, eftersom vi hade slagit ut Frankrike. De saknade ju Mikkel Hansen i den matchen och fick Gidsel borta tidigt med en knäskada som enligt uppgifter på Twitter såg lite läskigt ut. Jag kunde inte bedöma det.
Nej, inte jag heller. Jag nåddes av samma reporter och det är oerhört tråkigt för Mattias. Men nej, det var väl det lilla jag såg, ska jag säga. Så att det var en relativt klassisk bronsmatch. Men det betydde mycket för dansken. Det var mycket känslor inblandat. Även om det var lite mer social coachning, om man nu kan säga det. Alltså spelare som inte har varit så bidragande innan fick spela en del, inte bara på grund av de här skadorna. Men kul för Danmark, antar jag.
Där kan jag ta en bullet apropå det. Jag har blivit överraskad av lagens glädje över segrar i matcher som är totalt helt betydelselösa för dem. Nu i det här fallet så var det ett brons. Så det är inte så konstigt, men det är ändå ett så här stukat Danmark som hade förväntat sig att i alla fall vara i final. Men Norge när de slog Island, i match om femte pris. De firade ju som att de hade vunnit guld. Det var helt otroligt att se. Eller Kroatien för den delen, när de slog Island i en match som inte betydde någonting för dem, utom att fan vad gött att vi inte är sämst. De var ju så glada så att det liknar ingenting annat. Och det förvånade mig, för att man har en bild av hur ofta vi säger att jugglag som inte har något att spela för och allt det där. Och de var så jävla glada, va? Och så det är en liten reflektion från det här mästerskapet som har höjt mina ögonbryn.
Mm. Och innan någon aktiv lyssnare kommer skriva det, så kan jag säga då att Norge vann ju en VM-plats, en direktkvalifikation.
De vann ju semester.
Ja, ja, de vann semester. Ja. Det var bra.
Ja, tack. Så det kanske de var glada för.
Då förstår jag. Mm. Fan vad gött. Det ska ni ha,
och
Norge.
Christer Bergström också, eftersom han säljer ännu mer biljetter då.
Det verkar ju i och för sig inte gilla semester.
Vi är ju inne på Fergie-time nu. De som orkar lyssna vidare. Men apropå Gidsel då, som verkar ha skadat sig rätt rejält, vad jag förstod. Jag såg inte bronsmatchen. Men jag tänkte på det, att Danmark ju under liksom många av de åren som jag har följt handboll, så har det inte funnits något riktigt bra vänsterhänt skyttehot eller vänsterhänt högernia i Danmark. Det har alltid varit den rosa elefanten sådär liksom. Det här saknas, de har så jävla mycket. Och nu då så Gidsel, som fram till Spanien-matchen var helt ostoppbar, och Kirkelöcke har vi ju pratat om tidigare, och jag vet inte vad som finns mer där bakom, men jag antar att det finns en hel del som står där bakom också, med tanke på den fina utvecklingen som finns i Danmark. Och då tänkte jag på om de har jobbat aktivt på något sätt för att få fram det, för att få bukt med sina tillkortakommanden som det har varit, likt Norge gjorde. Vet jag, satsade verkligen på ett högernieprojekt för många år sedan, och därför stod de där och har spelare som Kent Robin Tønnesen och Harald Rankin och Magnus Röd och Kristoffer Rambo och Eivind Tangen när han var het liksom. Och om det är något liknande som har hänt i Danmark, vet du det?
Nej,
det är Klingvall.
Ja,
är det Klingvall?
Nej, inte vad jag känner till faktiskt. Och där tror jag att man bara litar på den bredden som kanske inte finns på samma sätt inom norsk handboll. De var ju även ute och höll på med målverksprojekt för att få upp typ det de har på gång nu liksom. Nej, utan om man ska ta en sån som Gisel, bara för att nämna, så var ju han, även om han har ju spelat mycket ungdomslandskamper och sånt där, men han var ju en sån kille som, han fick ju inte spela högernia av många, utan ansågs ju, han ville ju spela högernia, men ansågs ju av liksom förbund och sånt var för liten för att kunna lösa det och blev nedskjutsad på kanten. Så han känner ju att det är väldigt många på vägen som inte har trott på honom, utan så där är det ju lite tvärtom liksom.
Är det en liten trendspaning från det här mästerskapet? Givetvis har ju det kommit fram och pågått en sån process under en längre tid, men att det i alla fall den här gången syntes tydligt utåt, att det är inga, eller i alla fall mycket färre, såna här klassiska ytternior, dyngskyttar så. Det är fler små snidare, färre skott från 9 meter, mer genombrott.
Jag tänkte faktiskt på det angående Sveriges spel. Det jag kan tycka ibland att de saknar är den här extrema speeden som typ Gisel och Luke Steins, Lukas Sindrich, Kai Smith kan erbjuda. Att vi inte riktigt har den typen av spelare i Sverige. Och att det hade kunnat bidra med någonting när det ibland låser fast lite. Och så att jag funderar på vem det nu skulle vara liksom, och kommer inte på så många mer spännande namn än typ Kasper Kjell, och han är ju inte riktigt där än då. Men jag tycker att det finns verkligen ett utrymme för fler spelartyper, och att om man ska ta en sån som Gisel har öppnat upp för det, att det är resultatet som spelar roll, inte liksom förutsättningarna. Så att säga, och det man faktiskt levererar. Så där kan det finnas
inte någonting. Storleken har ingen betydelse, det är hur du använder den.
Så att säga.
Nej, men det tror jag också är bra. om handbollen ska sprida sig, att flera olika kroppstyper kan bli riktigt bra. Det är inspirerande för någon som är ännu 72 och vill spela höger nio och se att det kanske går.
Verkligen.
För mitt sex är det ofta samma. Det är ganska lik den kroppstypen ändå.
Ja, men alla behöver inte bli mittsexa. Vem i hela världen drömmer om att bli mittsexa?
Nej, det är jävligt
sant. Jag har faktiskt sagt det många gånger att hade jag varit mittsexa då hade jag slutat för länge sedan med handboll. Så det är bara tur att jag inte hamnade där.
Var det så att Bergendahl egentligen var målis men väldigt sent kom ut på mittsexa?
En mycket sjuk grej som också... Flink återigen hade ju en artikel om Bergendahl och apropå det där han tackade.
Ja, bra, han är
ja verkligen. Och han där gick, pratade ju Oskar om det var Björn Jirsén som då upptäckte hans färdigheter på mittsexan och placerade honom där. Och i den artikeln där stod också att Oskar var en lovande spelare i fotboll.
Alltså, ja, den har man svårt att se. Alltså.
Ni kan inte tro det och jag har ju sett han spela fotboll. Alltså. Det var så ett jävla sjukt ljug att han lyckades få in det i Sportbladet. Alltså. Fan, där svalde Flink allting med hull och hår. Alltså.
Källkollade inte den uppgiften.
Nej, exakt.
Hey, bra det grabbar, vill ni ha in någon sista grej?
Jag tänker att jag kan, om vi är klara, så hade jag tänkt att jag skulle våga mig på att försöka få ava den här sändningen.
Mm, det får du jättegärna göra. Det, jag skulle säga, av många svagheter jag har så är avorna det absolut svagaste jag har.
Nej, håller inte jag med. Jag tycker både på och avorna är bra, men jag har en idé på en ava.
Får jag bara påpeka Charlies svaghet innan då? Så är det karisma.
Ja. Jag visste inte att vi gjorde det avsnittet idag. Det var roast.
Ja. Ska jag ava nu då?
Nu är vi redo.
Ja, jag tänker så här. För 20 år sedan så var det ju en fantastisk timeout som vi alla kommer ihåg från den här Globenfinalen.
Sivertsson, vad gör exakt. Vi?
Jag tänker vi kan rulla den här och samtidigt och sen efter bara glida in i den lika minnesvärda timeouten från Ystadpågen, Jim Gottfridsson. Och sen så komma ihåg att om ett år så kan vi också se fram emot matcher klockan 15.30, 18.00 och 20.30 igen.
Det här är ingen säljpitch eller så.
Det är ingen säljpitch eller så, men jag kan vara med ikväll. Jag har några grejer som jag ska lyfta.
Jag kan säga att biljetterna är redan slut faktiskt. Så det är inte ens det ni försöker.
Det var bara konsumentupplysning.
Hur många procent har ni, Christian, hur många procent har ni sålt på riktigt?
Men det är 50%. Det är, jag har inte, alltså,
50% av...
Nej, men alla okay. Jävla plåtar.
Okay. Alltså, det kommer vara sektion G.
Är det en sektion jag har sålt 50 av?
Nej. Det är en timeout av Bengt Johansson. Det är så bra man kan ta en timeout tycker jag.
Vill vi ha kantavslut?
Ja, jag vill ha Johan Pettersson, det kan jag säga direkt. Ja. Eller så vill jag faktiskt ha Stefan Löfgren på genombrott.
Diagonalpass till Johan och Johan tillbaka luft.
Jag vet inte vem. Vad ska vi spela? Vi står falsk, check.
Ja, vi kör det. Vad ska ni köra?
Nej, vad säger du vad ni vill göra?
Alltså så Löfgren kommer på den tillbaka luft.
Ja, och så kör vi falsk checkrörelse. Eller?
Vi måste bestämma oss. Kör vi då? Vilke? Falsk check, tar ut
målvakten. Släder du in Sivertsson? Sivertsson tar på dig tröjan snabbt. Sivertsson!
Vi inte gör ett tekniskt fel, men det gör vi inte. Utan nu sätter vi dit den. Det var ett tag sedan Sverige gjorde mål, vet du.
Nittos Kuno. Stefan blir Europamästare. Kör vi tysk höger. Dansk vänster. Kom rätt. Om jag inte släpper det, för hela ditt jävla liv, håll han i ryggen. Så får du mellan benen. Lyssna. Är det så att du får läget, så ta det. Han är dålig på kanten. Kör vi.
Thank you. skulle spela klassmatch och motståndet var bra. Vi var 8 killar i klassen, men bara 7 på plan. Jag fick börja att gå på kanten och vara linjeman. Vinka när bollen går där, sa de, och gör så gott du kan. Matchen var hård och hetsig, magistern blev nervös och vågade inte byta ut någon. Jag gick kvar där på kanten och frös. Men när våran stjärna fick skoskap fick jag hoppa in på plan. Och vem tror ni avgjorde matchen när det var 30 sekunder kvar? Jag skulle ej fått vara med när jag gjorde 4-3. Det är nästan som i Idol av alla rallare. Och jag satte bara fram i tå och hoppades på tur ändå. Skulle ej fått vara med, men då fick de se. Och jag blev matchhjälte.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.